Hej och välkommen till Visioner Wellbeing Podcast. Jag heter Miriam Sundholm och är din värd. Jag brinner för att sprida kunskap och insikter kring hur vi alla kan vara våra bästa jag, både på och utanför arbetsplatsen. Så i den här podden kommer du få chans att lyssna på ledande experter och företag som utvecklar nya verktyg för att optimera både den individuella hälsan men också lösningar som företag kan använda sig av för att skapa framtidens arbetsplats. Jag hoppas att du hittar inspiration som gynnar dig och personer i din närhet. För när vi alla inser vilken enorm potential vi har, då kan vi också vara en del av den rörelse vi vill se framöver. En värld med ökat välmående, glädje och meningsfullhet.
Välkommen till dagens poddavsnitt. Det kommer handla om hälsa, cancer och livskraft. En inspirerande berättelse som ni kommer få ta del av. För med mig i podden idag har jag Pamela Andersson Alselind som är en prisbelönt journalist och författare, och hon vill inspirera till mer hälsa och välmående. Under flera år var hon profilerad journalist på både Dagens Nyheter och Expressen, och under 3 år jobbade hon som utrikeskorrespondent i både London och New York. Hon har varit chefredaktör för flera magasin, senaste tidningen Topphälsa, och är idag en uppskattad krönikör i flera tidningar. Du kanske också känner igen henne som en av medlemmarna på SVT:s Godmorgons sportpanel, där hon satt i hela 13 år. Så, men Pamela har haft en stor utmaning, för hennes liv tog en dramatisk vändning sommaren 2012 när hon diagnostiserades med en hjärntumör. En kamp som hon har delat öppet och som har inspirerat väldigt många. Genom sin resa har hon visat otrolig styrka och motståndskraft, vilket lett till ett positivt besked och tumörens tillbakagång efter 4 år av intensiv behandling. Så numera är Pamela helt frisk. Hon anordnar också träningsresor med bland annat Apollo för att inspirera till ett aktivt och hälsosamt liv. Hon är också en ambassadör för Cancerfonden, födelseorten Hudiksvall och 1,6 miljoners klubben. Så idag ska du få veta mer om denna spännande kvinna och hennes resa. Välkommen Pamela.
Tack så mycket.
Alltså du har ju en otrolig bakgrund och liksom gjort otroligt mycket inom det här området, hälsa och välmående.
Ja, det har jag gjort. Jag har i princip jobbat med det i nästan hela mitt liv, måste jag säga. För först jobbade jag med sport, mycket sport. Kanske inte så hälsosamt, inte på elitnivå i alla fall. Men det är ju liksom en slags hälsa i alla fall. Ja. Så att först var det sport och sen blev det hälsa. Och så har jag haft lite resor däremellan och lite annat också. Just när jag var korre i London och New York så gjorde jag mycket andra också.
Det låter som du har kombinerat mycket sånt här som du brinner för, det du tycker är spännande och roligt.
Ja, men jag har ju tyckt att det har varit liksom grejen. Varför ska man göra saker som är tråkiga, har jag tänkt hela tiden. Ja, men jag har verkligen haft en innes på det sättet att jag kunde ha jobbat med exakt det jag tycker om och det jag är intresserad av. Vilket också gjort, tror jag, att jag har gjort och hakat på väldigt mycket erbjudanden som jag har fått och liksom gått igenom massa saker som jag känner att ja, men det här vill jag göra. Mm. Och så har jag gjort det.
Ja, men, och det här med att skriva och journalist, du har ju delat med dig på mycket i olika tidningar och olika forum. Vad var det som fick dig att liksom vilja dela det här intresset med andra?
Nej, men alltså, ända sedan jag var liten har jag varit intresserad av att skriva. Och det var ju väldigt tidigt som jag tog kontakt med min första tidning, Hudiksvalls tidning, där jag är född i Hudik då. Och där liksom började intresset av att kunna skriva och få dels inspirera men också få komma ut med det jag tyckte. Från början så var det mycket rapporter när man jobbade på sporten, men sen så skrev jag ju mer och mer också krönikor. Och jag tycker om att liksom lufta mina idéer och mina tankar, och jag skriver fortfarande mycket krönikor. Mm. Och jag gillar det och jag får väldigt mycket feedback för krönikan också. Jag blev faktiskt nominerad till tidskriftspriset för mina kröniker och för en av mina böcker.
Ja, oh, grattis.
Tack. Det är många år sedan nu, men jag är jättestolt över det faktiskt.
Men för vad är det du finner givande med att få inspirera andra?
Nej, men alltså, man tänker tillbaka på sig själv, så har jag under hela min karriär haft förebilder och både män och kvinnor som jag har tyckt varit duktiga och bra och haft tankar som jag kanske inte liksom hade tänkt innan. Och jag tyckte att det var ganska häftigt. Och man har liksom tänkt sig att det där ska jag lära mig av. Jag tycker om att lära mig saker. Och när jag liksom fick tillfälle själv att jag kände liksom framförallt när jag fick cancer att jag kunde ge hopp åt andra människor, så betydde det väldigt, väldigt mycket för mig. För då kände jag att här har jag hittat en grej där jag faktiskt kan ge tillbaka till andra människor. Och jag var ju från början ganska rädd för att, ja, jag var ju själv chefredaktör då på Topphälsa och vi hade de här träningsresorna. Och jag tänkte, men herregud, liksom, vilken vill åka med en cancersjuk chefredaktör på en träningsresa? Så jag var jättenervös för det, och så visade det sig att det var precis tvärtom. För cancer är ju så pass stor del i vårt samhälle. Det finns ju knappt någon, jag känner ingen, som inte har drabbats av cancer. Mm. Man kanske inte har drabbats själv, men det är liksom närstående, vänner, familj, någon kompis, kompis, mamma, alltså sådär. Och då kände jag liksom att ja, men det här kan jag göra någonting för andra.
Så gör det där och ge någon hopp är ju någonting väldigt, väldigt stort och fint att kunna göra. Men hur kände du själv? Jag menar, du kollapsade under en joggingtur och förstod sen, eller fick då diagnosen hjärntumör. Men hur kändes det då? Var det hopplöst, eller hur hittade du själv
herregud.
Hoppet?
Nej, det var ju totalt. Jag fick ju faktiskt bara 5 år att leva. Så att det är klart att det var inte så mycket hopp då.
Nej.
Jag fick ju ett besked från min läkare som egentligen, det var ett brev som inte skulle komma till mig. Mm-hmm. Utan det skulle komma till Försäkringskassan. Men av någon outgrundlig anledning så hamnade det hos mig. Och då öppnade jag ju det eftersom det stod Karolinska på det. Och där står det då svart på vitt att patienten förmodad avliven inom 5 år.
Oj.
Och det var tufft. Oj. Så det är klart att det inte har varit liksom en räkmacka. Den här resan som jag har varit på. Och den är faktiskt inte slut än. Även om folk tror att jag är frisk så kommer jag aldrig att bli friskförklarad. Därför att tumören som då försvann, läkarna kan inte förklara det riktigt. Så faktiskt igår så var jag på en ny kontroll på Karolinska. Jag kontrolleras 2 gånger per år för att se då att det fortfarande är, som jag brukar säga, tomt i huvudet.
Och så skönt ibland när det är det.
väldigt skönt. Och jag vet ju inte än hur det har gått, utan det får jag reda på om en vecka.
Okej. Ja. Nej, men då förstår jag att den känslan finns ju med, eller den rädslan såklart.
Den rädslan kommer jag leva med resten av mitt liv, helt enkelt. Mm. För när jag drabbades, då var det ju, allting var ju nattsvart, förstås. Alltså man liksom bara föll ihop i en hög liksom. Man tänkte, hur ska jag någonsin komma upp ifrån det här?
Mm.
Men det tog ju bara, jag vet exakt, 14 timmar och 10 minuter. Och så hade jag hittat någonting som jag skulle liksom kunna fokusera på. Mm-hmm. Därför, i och med att läkarna sa att de inte kunde operera bort tumören då, den satt så illa till, så skulle de försöka ta bort så mycket de kunde. Vilket var ungefär 2 centimeter av en äggstor tumör i hjärnan. Och den låg i talcentrum. Och då tänkte jag så här, jag låg liksom första natten, man bara försöker fokusera på vad ska jag kunna göra liksom. Vad ska jag kunna påverka? Ingen kunde ju påverka någonting, inte ens läkarna. Men då tänkte jag så här, men om jag börjar träna så att jag blir så pass stark som det någonsin går att bli, så kanske jag får leva liksom några veckor extra, eller någon månad extra, eller ett halvår. Så då började jag liksom min träningsresa på allvar.
Och då hade du ändå varit, tänker jag, väldigt tränings- och sportintresserad upp till den punkten.
Ja, det hade jag. Men jag hade inte tränat på 8 år. Mm. För att jag hade gjort som många andra kvinnor som får barn. Mm. Att man glömmer bort sig själv. Så ja. Att jag hade liksom tagit hand om barnen. Inte liksom så att jag var hemma i 8 år. Men alltså, det var liksom de som var fokus. Så jag hann liksom inte. Man jobbade 100% och hade barnen. Och det var liksom 2 barn och de var små. Och sådär. Så när jag tog över Topphälsa som chefredaktör. Då först insåg jag så här. Men herregud, jag kan ju inte ta över en träningstidning. Och så tränar jag inte själv. Nej. Så jag hade börjat lite grann. När jag föll ihop som du berättade då. Men det var kanske 3 månader.
Okay.
Så jag hade ingen kondition, jag hade ingen styrka, jag började princip på noll.
Där tror jag många kan känna igen sig i, alltså det du beskriver och vara mitt uppe i livet på något vis, om man har barn och man har ansvar för andra. Mm. Men att det här blev en otrolig väckarklocka, alltså ett alarm för dig.
Ja, det blev det. Dels då för att jag inte visste hur länge jag skulle få leva. Men ju längre tid jag fick liksom leva och tumören då låg stilla, så tänkte jag också att just det här med träningen gjorde ju att trots att jag var inne i den värsta perioden i mitt liv där jag verkligen trodde att jag skulle liksom dö. Jag hade döden bakom mig hela tiden. När man tränar så är det liksom väldigt svårt att vara deppad. Och jag tränade ju väldigt mycket då för att jag ville liksom vara så stark som möjligt inför operationen också.
Ja.
Och jag insåg där och då att träningen är det som hjälper mig att ta bort de här mörka tankarna.
Mm.
Och då tror alla så här, ja, som du trodde att jag hade tränat mycket innan. Nej, det handlar inte om det. Det handlar om att vara ute och gå, vara ute i naturen, cykla.
Ja, röra sig, endorfiner. Ja,
exakt.
Som kommer ganska fort, det behöver man inte göra någon elitprestation.
Nej, och det tror ju många att jag har gjort. Det har jag inte, för som sagt, jag hade inte tränat ordentligt på 8 år och då kan man inte gå liksom från 0 till 100. Det funkar inte, då hade jag gått sönder. Så att det har ju liksom varit väldigt viktigt för mig att se till att köra den här träningen så att jag inte skulle gå sönder.
Ja.
Och att jag inte skulle kunna bli sjuk, utan liksom göra det här i stegvis istället. Och det kan alla människor göra.
Så viktigt, ja, för det är väl, många känner nog igen sig också när man vill, man får en inspiration eller känner man vill komma igång och att det väldigt snabbt blir alldeles för tufft. Alltså man lägger ribban så högt och man orkar max några veckor kanske. Men hur är din strategi där och hur tänker du kring träningen idag?
För mig är det, alltså under den här perioden innan tumören försvann då, efter 4 år. Så var det ju liksom att jag skulle, då tränade jag för att jag inte skulle dö. Eller för att jag skulle få leva lite längre. Och idag tränar jag just för att jag lever. Och att om det skulle hända någonting så är jag bättre förberedd. Och jag har en helt annan glädje egentligen i träningen idag än vad jag hade då. Även om jag var glad då också på grund av allt det här som händer i hjärnan när man tränar med endorfiner och dopaminer och allt möjligt. Men jag har en lust till att träna och man kommer in i de här rutinerna, för det är ofta rutinerna som ser till att du faktiskt tar den här träningsväskan och går till gymmet eller sätter på dig skorna och sticker ut och springer eller går ner och sätter på dig cykelhjälmen och verkligen cyklar. Ja,
det blir en naturlig del.
Ja, precis. Och den tappar man ju om man inte gör någonting.
Ja, den kräver ju ändå att man prioriterar det.
Ja, och för mig är det så här, jag skriver upp, det är ungefär som ett möte som jag ska ha. Och då kan jag inte liksom, jag kan inte flytta på det här mötet, för det är ett viktigt möte med min egen kropp. Så i min kalender så är det ett möte.
Ja.
Så att jag liksom, det ska vara extremt viktigt, någonting annat då. Om jag ska liksom hoppa ett träningspass som jag hade bestämt.
Det där är så sant och det är så jag också planerar. Alltså det som inte finns i min kalender, det är ofta sånt som jag inte gör. Så det ligger mycket där och då har jag lite olika färgkoder och träningen då. har jag regelbundet. Ibland flyttar jag ju på det lite hit och dit. Men jag ser ändå till att det ligger där. Att jag planerar min vecka. Och sen planerar jag in också sociala aktiviteter. Och liksom även yoga och återhämtning. Mm. Och som du säger, det är ett möte med dig själv.
Ja, och det är ett jätteviktigt möte för dig själv. Liksom. Det är ingenting man bara... Ja, men okej, du vill luncha på onsdag. Ja, jag har träning. Ja, men då skiter jag i träning. Nej, jag kan inte luncha på onsdag. Jag har ett viktigt möte med mig själv här. Det går inte.
Det tycker jag är så bra påminnelse. Och jag känner också igen mig det där i min egen resa som jag blev intresserad för hälsa och välmående. Att det kom från en plats där jag absolut inte mådde bra. Mm. Alltså jag blev intresserad av mental träning för jag kände själv att min mentala hälsa var på botten. Mm. Men, och då tränade jag ju också för att någonstans komma ur det där.
Mm.
Och att det också fanns en rädsla. Om jag inte tränar kommer jag fortsätta må dåligt. Liksom. Men att det sen vid något tillfälle, det skiftade så från att nej, men nu mår jag bra igen. Mm. Nu är jag positiv. Nu har jag framtidstro. Men då väcktes en nyfikenhet kring, men om jag fortsätter med det här, hur bra kan jag må?
Mm.
Och hur mycket mer glädje kan jag få uppleva?
Mm.
Vad är den bästa versionen av Miriam? Liksom?
Men jag känner igen det där, därför att jag tänkte ju hela tiden också, vad händer om jag slutar träna? Dör jag då? Och det blev ju en stress för mig. Så när jag fick beskedet att tumören hade liksom krympt något, då tappade jag all träning under 3 månader. Jag kommer ihåg det så väl, för alla mina kompisar sa, men herregud, alltså det var ju helt, det skulle inte kunna hända.
Nej.
Så jag grät ju av lycka och liksom alla var helt så, gud, nu kommer jag träna ännu mer. Och så kände jag bara så, nej, jag orkar inte gå upp varje morgon, sätta på mig träningskläderna, gå ut och träna, för gör jag inte det så dör jag.
Mm.
Så då bestämde jag mig för att jag bara skulle ta 3 månader och bara liksom, och det var alltså nästan 3 år då som jag hade tränat så hårt, och bara ta 3 månader och bara pusta ut. Och det var faktiskt skönt. Jag är stolt över att jag vågade det. För sen fick jag tillbaka det här suget och fortsatte träna. Men just den sommaren var 2015, tror jag. Så jag bara liksom, ja, men gjorde allt som alla andra gjorde. Jag sov morgon, låg på stranden, drack bubbel i solnedgången. Ja, men allt sånt där härligt.
Njuta av livet.
Ja.
Och det tror jag också, jag tror ju på aktiv återhämtning. Det är liksom, folk som tränar väldigt mycket, det är jättebra med träning. Men jag tror också att vi underskattar ibland vikten av återhämtning.
Mm. Ja, absolut. Det måste man. Annars orkar man inte.
Nej, det är som alla elitidrottare lägger ju in även det i sitt schema. Och det tänker jag som vi andra vanliga dödliga behöver också, om vi inte redan har det naturligt i oss. Hur viktigt det är för vår mentala och fysiska hälsa.
Mm. Absolut.
För jag förstår, din syn på hälsa och träning har ju såklart förändrats jättemycket här med cancerbeskedet. Din syn på livet, hur har den förändrats?
Oj, ja, jag vet inte om den har förändrats så himla mycket egentligen. Jag har ju alltid varit en människa och en kvinna som har tagit för mig av livet. Jag älskar att leva, jag tycker om stora sammanhang, jag älskar att få skratta så att jag liksom tårarna rinner.
Mm.
Jag har valt att bara jobba med saker jag tycker är kul. Men det som jag känner själv i förändringen efter cancer, det är väl att jag är väldigt mycket mera att jag säger saker till mina vänner eller andra som jag möter utifall jag inte hinner att göra det. Jag säger ofta att jag tycker om dem.
Mm.
Eller jag försöker säga uppskattande saker. Även till folk jag inte känner. Jag kan säga till någon som jag möter på bussen, vilken snygg kappa du har.
Mm.
För att jag menar det.
Du delar verkligen glädjen.
Och jag ser också att folk blir väldigt glada.
Mm.
Och att jag liksom kramar om folk på ett annat sätt, verkligen så här mer genuint. För att jag tänker att, tänk om jag inte hinner det sen. Tänk om det händer någonting. Tänk om jag inte får säga till min kompis hur mycket hon betyder för mig. Sådana saker vet jag att jag blir mycket bättre på.
Ja. Känner du att du uppskattar som att...
Ja, men det gör mig glad att jag hinner säga någonting. Sen så ser jag att andra blir glada också. Men det är, jag gör det inte för att jag känner att jag är en duktig kvinna för att jag säger det. Utan det gör, jag säger det för att jag vet att det gör... Det känns bra i hjärtat.
Mm.
Och jag kan också ge styrka och glädje till någon annan.
Mm.
Och det känns så fint. Och jag märker också att ju mer man ger av sig själv, desto mer får man ju tillbaka. Att man liksom kan stanna till ibland också och bara tänka på det. Jag var på en resa med en av mina bästa kompisar i vintras. Och då sa vi hela tiden till varandra att, men vi måste njuta av det här nu.
Mm.
Och så bara satt vi så här. Mm. Och bara liksom andades in och bara, men gud, tänk att vi får uppleva det här. Tänk att du och jag får uppleva det här. Det här måste vi ta in. För jag tror att man glömmer det när man gör massa saker hela tiden. Och jag är ju jätteaktiv. Så jag får säga det till mig ganska ofta.
Ja.
Tänk att vi har det så här bra.
Verkligen.
Tänk att vi får se det här. Eller njuta av det här. Eller maten som vi fick idag. Tänk att vi fick äta den maten.
Alla de, tänker jag, ögonblick man upplever, det är ju det som är livet. Livet är inte sen, livet är nu.
Ja, ja.
Så ju mer man kan uppskatta varje ögonblick.
Men det är vi dåliga på i Sverige. Vi är dåliga på att liksom verkligen stanna till och tänka, åh,
gud vad härligt. Bra.
Ja, nu har vi det riktigt bra.
Ja.
Så det har blivit förändrat.
Bra. Vilka framtidsdrömmar och mål har du idag?
Oj, under många år med cancern, då vågade jag inte ha några framtidsdrömmar. Jag hade inga mål mer än att överleva.
Mm.
Och det är faktiskt bara för några år sedan som jag vågade släppa de tankarna och titta framåt. Men jag försöker leva så mycket här och nu som finns. Härvaro brukar jag säga.
Ja, den är fin.
Ja, jag tycker liksom närvaro, du kan vara närvarande utan att egentligen vara närvarande. Du är där fysiskt. Men är du härvaro, då är du verkligen här. Så jag brukar ha härvaro som ett mantra. Men det är klart att jag har ju startat toppträningsresor.
Ja.
Mitt eget bolag. Så att mitt mål är ju liksom att få igång den verksamheten, vilket har börjat väldigt bra. Där jag också då kan möta människor som vill träna och som vill ha koll på sin hälsa och som, precis som jag, vill njuta av livet. Så det är ju ett av mina stora mål och framtidsdrömmar nu, att det här företaget ska kunna lyfta och bli bra. Men mer på personliga planet vill jag förstås också ha en bra tid med mina barn. De börjar bli stora nu. Jag inser att herregud vad tiden gick. Hur länge bor de hemma? Jag får nästan panik.
Så länge det varar.
Ja, men precis. Och faktiskt inte titta så himla mycket framåt. Men jag har fortfarande inte det.
Här och nu.
Mm.
Men du, det här med toppträningsresor är ju superhäftigt. Kan du berätta vad som fick dig att starta det?
Ja, under min tid som chefredaktör på Topphälsa så hade vi ju träningsresor. När jag blev värvad dit så hade vi 4 stycken. Och då var ett av mina uppdrag att se till att vi skulle utöka kring aktiviteterna och kring tidningen och magasinet. Och när jag slutade och sa upp mig på Topphälsa så hade vi 37 resor.
Oh, wow.
Och sen som la Bonnie ner resorna och tidningen. Och då bestämde jag mig för att jag säger upp mig. Och jag tar över resorna själv, vilket jag fick. Och då startade jag det här bolaget. Så vi har funnits sedan i höstas.
Ja, det är så nytt.
Det är nytt. Det är jättenytt. Och det känns, alltså jag älskar ju de här resorna. Jag älskar att träffa människor. Och det är människor som kommer från alla håll i Sverige. De har olika förutsättningar. De är unga, de är lite äldre. Det kommer kvinnor och män från 20 år upp till 75.
Ja, vad härligt.
Och det är så, och vi kan ha kul tillsammans. Alltså man kan göra träningspass där alla kan vara med. Alltså om en gör 50 armhävningar under en timme och den andra gör 10, spelar ingen roll.
Nej, man är där och har, man svettas tillsammans.
Ja, och man gör allt efter sina egna förutsättningar. Ja. Och det tycker jag är så himla häftigt. Och så det är ju liksom mitt mål nu att fortsätta med det här. Och jag kan hitta på massa olika saker. Tar in föreläsare till exempel. För jag tycker att träning är ju en sak, men man behöver någonting för hjärnan också. Mm. Och det är väldigt lyxigt tycker jag att ha föreläsningar på kvällarna, att få höra om allt ifrån andras öde eller deras lärdomar av livet till mindfulness eller ekonomi, eller vi har till exempel flera stycken som är världsmästare eller OS-guldmedaljörer med på resorna som instruktörer, och det är jättehäftigt att få lyssna på till exempel Susanne Gunnarssons förberedelser inför sitt OS-guld.
Ja, ja. Ja, för vad vill du att deltagarna ska få ut av de här resorna?
Jag vill att de ska åka hem och känna att vilken vecka, jag är så uppfylld av energi, jag känner mig stark, jag känner mig glad och jag har lärt mig någonting och jag har fått nya vänner. Mm. För det är väldigt viktigt för mig också, att det ska kännas som en, det är liksom en slags gemenskap som jag tror är ganska speciell för mina resor. Det har jag fått höra i alla utvärderingar i alla fall. Just att vi har långbord på kvällarna. Vi har liksom, man får göra lite som man vill. Det här är ju en resa för dig som åker. Yeah. Så jag erbjuder dig 9 pass om dagen. Jag erbjuder dig fantastiska föreläsningar som du kanske kan ta med dig och i flera veckor, månader eller kanske resten av livet att tänka på. Men du behöver ju inte. Du gör vad du vill. Du går på 1 pass, du går på 9 pass. Det gör du precis som du vill med. Ja. Du går på alla föreläsningar.
Det är som en buffé. Som...
Exakt. Du tar det som passar dig.
Ja. Och glädje. Och viktigt att ni får in den sociala hälsan tycker jag också. För den är så otroligt viktig för vårt välmående. Alltså det där skratt och lära känna varandra, sitta och prata och få nya vänner.
Och det är såna fantastiska samtal, ska du veta, som förs liksom mellan okända människor som har träffat varandra för första gången, och de delger varandra saker som de kanske aldrig har pratat om. Och en av de häftigaste grejerna nu, det måste jag berätta, det är många som åker själva på våra resor, och det tycker jag är så häftigt. Och vi har band som vi har runt handleden så att man alltid ska kunna veta att där sitter en kompis, så att man bör aldrig sitta själv, utan man bara går fram till någon annan som har så här, kan jag sitta här? Jajamän, så det är personen. Och just på den här resan till Kreta som vi hade i maj nu, då var det liksom ett gäng och många åkte själva och de hittade varandra under den här veckan. Så sista dagen så sitter de i bordet bakom mig, 10 stycken tillsammans, och de skrattar och de tar ett glas vin, för då var ju liksom veckan över, vi skulle snart åka hem, och de unnar sig ett glas vin, vi dricker vin på kvällen också. Och bredvid dem så sitter det en annan kvinna, och hon är inte med i vår grupp, och det ser de, för de, hon har inget band. Då vänder sig en av de här kvinnorna bak till den här ensamma kvinnan och så säger hon så här att om du vill får du sitta med oss.
Ja. Wow.
Jag började nästan gråta när jag hörde det här.
Ja.
Det var det liksom så fint. För de hade liksom... Det var så självklart för dem. När hon satt själv.
Ja.
Så hon hade förmodligen precis anlänt eller någonting sånt. Alltså det är väl häftigt.
Ja. Ja, ja, ja. Den energin att få vara i det och känna sig så inkluderad.
Ja.
Fantastiskt bra.
Ja, och det får jag på alla utvärderingar också, att just den här gemenskapen är det som skiljer mina resor mot alla andras resor, där man kanske är liksom, ja, som en grupp som redan känner varandra eller någonting sånt där.
Ja, men du, det här, jag blir ju så, ja, jag är ju så pepp på det här. För vi ska ju göra en spännande resa ihop. Jag ska ju få följa med.
Ja,
jag... i november.
Ja. Ja. Du ska åka med till Plaitas på Fuerteventura. Där du ska köra din yoga.
Precis.
Och du ska ha även en föreläsning om kost.
Mm, stämmer.
Och det tycker jag själv ska bli så himla spännande. För det har vi saknat lite grann. Jag tycker ju liksom att livet består ju av massa olika. Om man tittar på en tårtbit så finns det ju massa i den här tårtan som man behöver ha för att ha ett bra liv. Och där kommer ju kosten in också.
Ja, och jag känner mig så glad och tacksam att jag får följa med. Det här kommer också vara veckan innan jag fyller 40 år.
Ja.
Så bara en sån grej. November också, det är en tid då jag gärna åker till solen.
Ja, att, precis.
Många, många bra saker. Och nej, men jag brinner ju också för att liksom förmedla både verktygen och också tankesättet ska jag säga som yogan har gett till mig som handlar mycket om att så där, lyssna in, vad behöver min kropp, hedra det liksom ta hand om mig på bästa sätt, och i det finns en stor komponent i mitt liv av art, liksom, jag älskar att njuta av god och näringsrik mat liksom, så kan jag förmedla hur man kan äta jättegott och inte någon diet, men man får i sig allt det där som kroppen vill ha och man känner så mycket mer energi eller, och nu, så det ska bli så kul. Jag är jättepepp på det här.
Jag med.
Så det blir november 2024.
Ja, precis. Så ni som lyssnar får passa på att boka in den resan.
Precis, jag kan lägga länket här nere i beskrivningen. Så får ni kika in den. Och du som lyssnar in är så varmt välkommen.
Ja, du kommer få the time of your life.
Såklart.
Ja. Men jag får faktiskt ibland höra att det är den bästa veckan i deras liv.
Amen, wow.
Alltså, du?
Nej, men gud.
Alltså jag går ju på moln när man hör sånt. Jag går på moln. Alltså det är precis det som man liksom önskar att alla ska få känna. Och så är det någon eller några som säger det. Det här är det bästa.
Fantastiskt. Ja. Så det är väl det som sån här träning, gemenskap, glädje och liksom hopp.
Och
känna allt det där samtidigt.
Ja, det är det. Och där kommer det tillbaka till det här att jag pratade om att jag tycker det är väldigt härligt att få ge hopp till andra. Och det är liksom, det här är i något slags kinderägg.
Ja.
Du får allt i ett.
Och då oavsett i vilken form man är och vart man kommer ifrån, för du kunde göra det här även under din cancerbehandling.
Ja, det gjorde jag ju. Och då gjorde jag ju efter mina förutsättningar. Jag orkade inte följa med. Jag fick vänta på när vi hade morgonpromenaderna. För då var vi på Fuerteventura och det är en jättefin väg upp och gå på bergskammen som vi gör en gång per vecka. Då. Men jag orkade inte det då. Men jag gick så länge jag kunde och sen så fick jag vända och gå tillbaka.
Mm.
Och året efter så kom jag upp. Ja. Så det är liksom sådana saker som har varit bra för mig. Och jag minns också samma tid när jag skulle cykla landsvägscykel på Kreta för första gången. Jag orkade inte heller. Och jag och en kompis, vi fick vända för vi orkade inte.
Nej.
Gå upp liksom de här särperna hela vägen upp till berget. Och året efter så gjorde jag tillsammans med en annan tjej som inte heller orkade. Hon hade börjat vända ner med tårar i ögonen och sagt att jag orkar inte.
Nej.
Och då sa jag, vet du vad? Det gjorde inte jag förra året. Nu jävlar, du och jag gör det här tillsammans. Mm. Och så gjorde vi det. Och sen så när vi kom tillbaka och vi höll om varandra och bara grät alltså. Mm. Och vi hade ju aldrig träffats innan.
Nej.
Det var vårt första möte och vi gjorde någonting tillsammans. Hon kom tillbaka många gånger efter det.
Ja, såklart.
Senast för några månader sedan. Och vi pratade om det här fortfarande. Så kommer du ihåg vad vi gjorde?
Man kan stötta varandra.
Ja, och det är sånt. Det gör det så gott i kroppen helt enkelt. Det är bättre än värsta mentala träningen att göra någonting sånt tillsammans.
Superhäftigt. Men jag tror många som är jättenyfikna på att fortsätta följa dig, Pamela. Hur håller man enklast koll på dig? Vilka flöden finns du? Eller hur kan man ta kontakt?
Jag finns överallt, tänkte jag säga. Nej, men jag finns ju på LinkedIn förstås. Pamela Andersson. Jag finns på Instagram. Där heter jag Pamela Alselind. Mm. Och där får ni jättegärna följa mig. Jag finns på Facebook, Pamela Andersson. Mm. Jag finns på toppträningsresor på Instagram och även på Facebook. Så att jag finns på många ställen.
Du finns. Välj din kanal och ja, följa Pamela. Och ja, är det något sista du vill skicka med till den som lyssnar?
Jag antar att det här kommer sändas någon gång under sommaren, och då skulle jag bara vilja önska alla som lyssnar en härlig, underbar dag där du bara får tänka på dig själv och fundera på vad du vill göra i höst utan att stressa. Kanske fundera på hur ska jag bli en version av mig själv som jag älskar. Mm. För jag tror att många glömmer bort sig själva. Man har så mycket runt omkring sig. Det är jobb och det är familj och det är liksom en mamma som är äldre eller en pappa som har gått bort. Och det är sorg och det är världens hemskaste värld där ute just nu, eller har varit de senaste åren i alla fall. Men gör någonting för dig själv.
Det tycker jag låter som ett jättebra och fint råd som du där ute, vart du än befinner dig, när du än lyssnar. Ge dig själv lite extra kärlek idag. Du är den viktigaste personen i ditt liv. Så ta hand om dig. Så hoppas jag att vi ses framöver.
Mm. Det hoppas jag med.
Ja, tack Pamela för denna fina pratstund.
Tack för att jag fick komma.
Hej då.
Det var allt för den här gången. Och jag hoppas att du fann det här avsnittet värdefullt. Och jag som älskar att få nya idéer och nya kontakter tar jättegärna emot förslag på vilka du tycker jag ska intervjua i kommande avsnitt. Och du får gärna connecta på LinkedIn eller skriva ett mail till miriam@omla.se. Vill du så kan du också testa på vårt gratisprogram i Omla-appen, 14 dagar av välmående, där jag guidar genom ett antal olika utmaningar som bidrar till mer välmående och mer energi. Och kom ihåg att prenumerera på podden, så får du också uppdateringar när vi släpper nya avsnitt. Och du kan också följa oss på Instagram, där vi dagligen delar med oss av lite enkla övningar och sånt som kan bidra till en härlig dag. Och det önskar jag dig. På återseende!